Podplay.
The look on his face, literally, I mean, Putin is his own best piece of evidence here. His appearance, that sort of chipmunk puffiness, is very compatible with steroid use.
Ja, Putin kan ha blodcancer. Putin kan lida av Parkinsons sjukdom. Ja, vad betyder att Putin hade en filt över benen eller att Putin inte spelade ishockey som han brukar? Just nu sprids många rykten om den ryske presidentens hälsa. I början hörde vi journalisten Michael Weiss i Times Radio. Men vad vet vi egentligen om det? I Studio DN idag om sanningar och spekulationer med mig, Sanna Thorén Björling, och med Erik Olsson, korrespondent på Dagens Nyheter. Välkommen!
Tack!
Du, Putin, han har ju verkligen odlat en image av att vara väldigt stark och vältränad. Hur har det där märkts?
Ja, det här går ju tillbaka till tiden då han tillträdde som president vid sekelskiftet. För att hans föregångare, Boris Jeltsin, om ni minns honom, han var ju allt annat än sund och frisk. Han sluddrade, det gick ofta rykten om att han var, eller till och med det syntes att han var påverkad av förmodligen alkohol då vid sina, många av sina framträdanden. Klart märkt av ohälsa. När då Putin tillträdde, som ju då var ganska okänd från ryssarna, så ville man väl från etablissemangets sida då ha någon slags, göra någon slags omstart. Så Putin, där, i hans fall så odlades den här hans vigör, så att säga, då, väldigt tydligt. Att han red, han fiskade, han var ute på hajker, han är ju en skicklig judoutövare. Allt sånt där har varit väldigt viktigt att framhålla.
Och inte bara för Putin utan för hela den ryska statsledningen, va?
Ja, så är det ju. Man har satt Putin först i kontrast med Jeltsin då, som ju var en sjukling och så vidare. Och sedan i kontrast med de amerikanska ledarna, alltså Trump då, som ju inte var särskilt synbarligt sund och frisk. Och sen hans efterträdare Biden då, som är en åldring som ju det görs narr av att han sitter och nickar till på möten och så vidare då. Och då har man återigen då, så har man ju då Putin där då som den alerte och i form varandes presidenten.
Vi har ju faktiskt talat tidigare på den om hur Putin mår, men det var ett tag sedan, och då handlade det ju mest om hans mentala kapacitet. På sistone så har det florerat rätt många rykten om den fysiska hälsan, och några av dem har återgetts också i större etablerade medier. Innan vi lite går in på vad de här ryktena säger, vad finns det för ursprungskällor till dem?
Ja, det där är ju intressant och det där tycker jag är väldigt viktigt. Och då vill jag börja med att säga diktatorer, envåldshärskare, de omges ju alltid om rykten av sjukdom och nära frånfälle. Till exempel Erdogan, som är aktuell i Sverige i dessa dagar, Turkiets president. Det har ju gått täta rykten sista året här om att han är svårt sjuk i cancer. Det är till och med så att Turkiet har börjat, alltså turkiska staten har börjat jaga folk som twittrar om det här och försöker lagföra dem. Så att det är en sak. Det finns alltid sådana rykten. Och i Putins fall då, var de kommer ifrån, alltså det finns ju inga, det är ju ingen som går ut offentligt och säger detta, utan det är ju just rykten, det är anonyma källor.
Jag tänkte vi skulle titta lite på några av de här uppgifterna eller påståendena, och det kanske vanligaste handlar ju om det som du har varit inne på, att Putin kanske börjat se allmänt osund ut och kanske lite svullen och inte så vältränad som man är van att se honom. Det där intrycket, kan man helt avfärda det?
Nej, jag menar, för det första så är ju Karn nu 69 år, snart 70. Han har alltså passerat den förväntade ryska medellivslängden för män som är 68 år. Det är klart att åren tär på honom också. Och sen är det ju, kan ju alla se att det har varit besynnerliga saker som har synts då under hans framträdanden. De här absurt långa borden när han sitter och förhandlar med andra statsmän. Att han talar stötigt och det här hans plufsiga utseende som du nämner. Men sen kan man ju bara spekulera, för det här är ju ingenting som den ryska statsledningen går ut med om hans hälsotillstånd. Det håller man ju väldigt tyst om. Mm.
Ett rykte som florerar handlar om blodcancer. Där finns det en publikation som heter Newsline Magazine som leds av journalisten Michael Weiss som påstår sig... säger att han har en ljudupptagning av någon oligark som påstår sig veta då att Putin ska ha blodcancer. Hur ska man tolka en sån uppgift?
Ja, jag menar, det är som återigen, det är ju trots allt det är ju anonyma källor. Mm. Och då må det vara en respekterad journalist, respekterad publikation som står bakom det här. Men så länge de inte kan stötta de här uppgifterna med någonting mer påtagligt så tycker jag att man ska vara ganska försiktig.
Och kanske också tänka på att den som eventuellt har läckt det här kan ha en egen agenda.
Det är absolut en poäng. Jag såg häromdagen ett inslag i svensk tv, en svensk tv-kanal, där man just spekulerade om Putins hälsa. Och då intervjuade man Ukrainas, jag tror det var underrättelsechef. Det var i alla fall en högt uppsatt underrättelseperson inom Ukraina. Och han hävdade då att Putin hade flera sjukdomar. En av dem var cancer och att han snart skulle trilla och pin. Men då måste man ju fråga sig i vems... Denne man har ju naturligtvis intresse av att framställa Putin som svag och vacklande och på fallrepet. Så att där får man ju också vara försiktig och verkligen tänka på vem som är avsändare.
Mm. Ibland pekar man ju också på att Putin har verkat ostadig på benen och skakat och att det kan vara symptom på olika sjukdomar. Det är väl samma sak där, att det inte egentligen finns några belägg för någonting sånt. Vad ska man tänka på, tycker du? Det är lätt att surfa runt på webben och tänka att ja, det vore väl bra om Putin blev lite sjukskriven. Vad ska man, vad är viktigt att tänka på för den som råkar på en massa rykten på internet?
Ja, men det är ju som med all nyhetsförmedling och speciellt i ett sånt här trängt läge och spänt läge. Vem är avsändaren? Vem tjänar på att den här informationen kommer ut och framförallt källan. Vad finns det för konkreta bevis på att han nu skulle vara sjuk på det ena eller andra sättet? Vilket han mycket väl kan vara, men vi vet inte.
En sak som har varit uppe ibland är ju att han då har haft en läkare med sig. Men hur ska man se på det? Han brukar ha det, eller?
Jag är inte helt uppdaterad på hans protokoll. Nu reser han inte omkring så mycket, och det är också det här med en spekulation var han befinner sig någonstans och det här med att olika av hans framträdanden skulle då vara manipulerade på något sätt med sån här green screen, att han inte befinner sig där nere och så vidare, sådana saker. Huruvida han jag antar att han har någon form av läkare med sig när han är ute och reser i vanliga fall också. Så att det där är också, det kan låta väldigt så att säga alarmerande och så vidare då, men man får då ta ett steg tillbaka där och försöka titta lite nyktert på de olika utsagorna här.
Hälsan hos världens politiska ledare, det är ju trots allt inte bara en privat sak. Det är ju relevant även för oss journalister att försöka ta reda på. Det är relevant för de länder som de leder i hela världen, kan det vara. I USA var det ju ett ganska stort halabaloo när Donald Trump inte ville gå ut med hela sin journal efter en hälsoundersökning som det har varit standard där i USA. Vad vet vi normalt om höga politiska ledares hälsa?
Ja, i USA, där har man ju försökt att vara transparent och som du nämnde. Och man tycker att det är viktigt då att den som har högsta ansvaret då, bland annat då för krigsmakten då, att publiken, allmänheten vet vederbörandes hälsotillstånd. Så det är ju ett sätt att se på det. Sen kan man ju kanske vara illvillig och tänka att ja, de kanske inte går ut med hela sanningen ändå. Men det är ju i alla fall helt annorlunda än vad det är i exempelvis Ryssland då. Där det ju verkligen är locket på. Och andra autokratiska länder också, som jag nämnde, Turkiet. Och det öppnar ju för ryktespridning i allra högsta grad.
Så alltså, vad vet vi om vem som skulle träda i Putins ställe om han till exempel skulle behöva sövas ned? Det där är ju också en sån där sak i USA där man vet precis att nu kommer presidenten att vara urslag i 5 timmar. Då kliver vicepresidenten in. Vet vi något om rutinerna i Ryssland?
Nej, inte. Det finns ju inte någon sån här successionsordning som är känd för alla, som i USA eller på andra håll. Det finns ju som sagt ingen vicepresident. Man får väl förmoda att de ändå har en plan för vad som skulle hända om Putin skulle hamna ur slag, plötsligt dö eller liksom vara oförmögen och fatta några som helst beslut. Mm. Det som ligger närmast i hands är ju premiärministern, regeringschefen, men som är ju en mycket, mycket okänd figur som heter Mishustin. Att han skulle ta vid då. Mm. Men det är ju ingen, han är ju långt ifrån den inre kretsen. Så att ja, det där är ju också ett ämne för spekulation.
Så du var ju inne på det, den här imagen som Putin har odlat och hela, som har blivit väldigt viktig. Hur tror du att hans närmaste eller andra i Kreml reagerar om han nu inte verkar så frisk? Hur påverkar det hans omgivning?
Ja, alltså det har ju varit, alltså jag kom, härom året så intervjuade jag ryska ambassadören i Sverige, i Stockholm, Tatarintsev. Och det var ju då med anledning av att man gjorde ändringar i grundlagen i Ryssland som gjorde att Putin skulle kunna sitta kvar till 2036. Trots att han nu har avverkat 6 mandatperioder som president. Och de motiverade, ett av de starka motiven för att man gjorde den här ändringen från ambassadörens sida då, som representerar Ryssland, det var att Putin är en tillgång för alla, han är pålitlig, han är seriös, han är påläst, han är i fin form och så vidare. Så att det skulle vara ett skäl till att man förlängde på det här ganska absurda sättet då, hans mandat. Med möjlighet att sitta kvar, att regera. Det här försvinner ju om han är ju, jag menar, om det nu blir mer uppenbart än vad det redan är, att han inte är frisk, andligt eller kroppsligt, så försvinner ju det här argumentet. Och det blir ju då rimligen ett problem för det ryska ledarskapet kring Putin.
Men hur tror du att man, försöker man skyla över det här, eller tror du att man agerar genom att, vad vet jag, försöka förbereda någon slags maktförändring? Eller hur kan det där, vad kan sättas igång genom det här?
Ja, då är vi åter där och spekulerar, eftersom det är så tyst. Locket läggs på. Det kommer inte ut någonting. Det finns inga som läcker heller, faktiskt. Det kan man ju notera. Om det är, vilket det kanske är, jag vet inte, det är många som säger det, ett maktetablissemang som är i upplösning, då brukar det ju vara gott om läckor. Det tycker inte jag riktigt har varit i det här fallet, utan vi har fått nöja oss med ganska, vad ska man säga, svävande spekulationer om både det ena och det andra. Mm.
Vi ska strax runda av, men Erik, du kan ju väldigt mycket om Ryssland, du har lång erfarenhet. Vad litar du på, vad tittar du på när det kommer såna här uppgifter om något?
jag kan inte säga att jag har någon liksom vad ska jag säga någon pelare som jag håller mig kring, utan det är ju från flera olika håll, och det viktigaste tror jag är att just det här att ställa de här frågorna. Varifrån kommer information? Alltså, är det någon som har intresse av att framställa en sak på det ena eller andra sättet? Vad finns det för konkreta bevis för en särskild utsaga? Det tror jag är de viktigaste sakerna. Och sen är det ju liksom de gängse nyhetsförmedlarna som ju, i regel, de har ju regel informerade källor och informerat folk, kunnigt folk som rapporterar.
Och avslutningsvis då, vad har du ögonen på? Vad intresserar dig mest?
Du menar om Ryssland?
Ja, och om ämnet här.
Ja, men det är ju om det skulle komma ut någonting mera, något mera påtagligt om det här som alla uppenbarligen är väldigt, väldigt intresserade av. Hur mår Putin? Hur mår han psykiskt? Hur mår han fysiskt? Mm.
Med det så säger vi stort tack till dig, Erik Olsson, korrespondent på Dagens Nyheter.
Tack.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Kom också ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar, så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Palmira Kokarimenga, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskog, Power Media. Jag heter Sanna Thorén Björling. Och ljudklippet i dagens avsnitt kom från Times Radio.